Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Trots att det gått många år sedan Sverige föll i VM-finalen 2003 hade inte förlusten mot Tyskland slutat svida för Victoria Sandell Svensson när vi träffades för en intervju sommaren 2019. Då talar hon om den framgångsrika karriären som spelar, om den ständiga kampen för bättre förutsättningar, om när hon träffade Serie A-klubben Perugia som ville värva henne och Hanna Ljungberg och varför hon nobbade anbudet. Dessutom berättade Sandell Svensson om den nya karriären som tränare, om drömmen att verka på högsta nivå, om utbildningen med gamla elitspelare, om när UEFA inte bara ska ställa krav om ett visst kön i tränarstaberna för damlag utan även för herrlag. Något som idag bidragit till att Victoria Sandell Svensson tagit klivet in kring landslaget. Victoria Sandell Svensson spelade en av huvudrollerna när Sverige tog VM-silver i USA 2003. Med insatsen där så har hon skrivit in sig i den svenska fotbollshistorien som en av de största spelare Sverige fått fram på damsidan. Tillsammans med Hanna Ljungberg bildar hon ett av världens målfarligaste anfallspar. Och just ett sånt anfallspar är något hon tycker saknas i dagens landslag som spelar VM i Frankrike.
Om man tittar på sista matchen nu så är det ju liksom också, eller i alla matcher nu, att ta den sista tredjedelen liksom. Målskyttet är ju ett av de stora problemen.
I och med VM-silvret 2003 tog damfotbollen ett stort steg framåt vad det gäller uppmärksamhet och villkor. Men Victoria Sandell Svensson känner en viss frustration över att avtagarna i dagens landslag fortfarande får slåss för att jämna ut förutsättningarna mellan män och kvinnor.
Tänk om vi bara kunde nolla systemet. Alltså hela systemet. Jag menar vi, landslaget och klubblag i Sverige har ju hela min karriär presterat bättre än herrarna har gjort. Och ändå så är det herrarna som får massor med pengar, eller förbunden som får massor med pengar om herrarna går långt eller kvalar in till mästerskap och sådär, medan det kostar pengar för damerna.
I nuläget delar Sandell Svensson sin tid mellan halvtidsjobb på förbundet och rollen som tränare för Tyresö FF i division 1. Hon erkänner att hon lockas av att träna ett lag i damallsvenskan. Hoppas även att fler kvinnliga tränare kan ta plats i härlagens staber på sikt.
Vi får hålla ett krav på landslagen att det ska vara en av tränarna ska vara en tjej, va? Men jag tycker det vore ju intressant nu att jag satte kraven när det ska vara likadant på här sidan att det ska in en tjej där.
Utöver detta pratar vi i podden om de största minnena från landslagstiden. Om situationen i Tyresö efter det ekonomiska haveriet och tvångsnedflyttningen för 5 år sedan. Hon berättar detaljerna kring Perugias omtalade försök att värva henne och Hanna Ljungberg säger jag. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ut. Ålder?
42.
Bor?
Farsta strand.
Familj?
Fru och 2 barn.
Utbildning?
Kock.
Lön?
Lön? Ja, den är hemlig.
Bil?
Ja, Toyota Auris, en hybrid.
Hobby?
Fotboll och matlagning.
Språk?
Svenska och engelska.
Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare?
Just nu? Ja, Messi.
Vad uppskattar du mest hos en bra spelare?
Alltså jag gillar ju spelare med bra spelförståelse. Grym blick för spelet.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Manchester United. Därför pappa höll på dem. Och ja, jag hängde med där och man låg hemma och kollade på Tipsextra och allt sånt där. Så det är därifrån.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Om jag bara får välja en så är det VM 2003.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
VM silver 2003.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Att vi tog bort Golden Goal 2003.
Som Tyskland vann på,
ja,
helt enkelt.
Ja, precis.
Vem är den bästa du har spelat med?
Åh, vad svårt. Det är många. Det är många. Måste jag välja?
Nej,
men alltså jag har ju allt från Hanna Ljungberg till Malin Moström till Jane Törnqvist. Alltså det är grymma spelare jag har spelat med.
Vilken motspelare var extra tuff?
Jag har aldrig kommit förbi Cecilia Sandell, min svägerska. Hon var ju gammal landslagsspelare och var koordinator 2003. Då kom jag med när vi spelade spelare mot ledare, när hon slant, då kom jag förbi. Nej, men jag har spelat mot henne i Älvsjö, när hon var i Älvsjö, och jag kom aldrig förbi.
Tar du fram något gammalt mål på YouTube för att komma i bra stämning eller på gott humör?
Jag fick ju se någon dokumentär nu då, och den kom igen ikväll också, så då är det ju från VM 2003.
Vilket uttryck använder du för mycket?
La, kanske. Det är västgötska. Nej, jag vet inte.
Vad gör dig rädd?
Jag är ganska rädd för mycket. Ensamhet. Men jag gillar det ibland, men mörker och ensamhet.
När var du lycklig senast?
Ja, idag på jobbet var jag lycklig.
Vilken var din tuffaste kris?
Jag hade skadeproblem inför... Innan 0-1 och tappade jag min startplats i landslaget, så det skulle jag säga att det var någon gång där.
När grät du senast?
Ja, jag grät nog för någon dag sedan bara. När jag var trött helt enkelt, mentalt trött av alla matcher.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Jag gillade matte i alla fall, så jag tror jag var hyfsat bra på det.
Det här är en fin djupledsmål från Mikko Gräsvensson. Hanna Ljungberg springer mot cirkeln runt den. Hanna Ljungberg har mål! 41 minuten! Det är 1-0 för Sverige i VM-finalen mot Tyskland! Och det är en underbar blågul glädje där. Himlen är blå, solen är gul.
Sverige var under 5 minuter plus halvtidspausen världsmästare efter att Victoria Svensson spelat fram Hanna Ljungberg till 1-0 i VM-finalen mot Tyskland. Men Tyskland kom tillbaka, vände och vann till slut via Golden Goal, en av de bittraste förlusterna ett svenskt landslag har upplevt. Men VM i USA 2003 innebar samtidigt en ny guldålder för svensk damfotboll, där allsvenskan under några år lockade till sig världens bästa spelare. Och svenska landslaget var en given medaljkandidat inför varje mästerskap. Men i och med att damfotbollen växer snabbt i resten av världen så känns ett långt svenskt VM-äventyr i Frankrike sommaren 2019 inte lika självklart. Det stundar ju VM och när denna podd kommer ut har VM redan dratt igång och hållit på några dagar och så. Hur känns han för dig som ju varit med och spelat, jag menar, 10 stora mästerskap, men ett VM som det ju nog aldrig varit ett sånt drag kring?
Nej, jag tror det blir det största VM:et någonsin, tror jag. Och nej, men det är ju häftigt. Vi sa det på jobbet idag. Nu längtar man ju till det börjar. Jag missar ju Sveriges första match, för vi har ju träning då. Jag hinner se en halvlek här kanske. Nej, men jag älskar ju mästerskap.
Du är inte avundsjuk för vad de får med?
Jo, det är klart. Det är ju sådana matcher man kan sakna lite de här stora matcherna. Det är ju då det liksom, vad kul det hade varit att vara där liksom, för det är ju jättestort. Så det är väl klart så, men herregud, det är ju länge sedan nu. Det är ju 10 år sedan.
Ja, det är 10 år sedan. Men om man tänker just det, draget liksom sålt väldigt mycket biljetter, det är mer sponsorer, det är mer hur... På något sätt gissar jag att ni som har varit i fotbollen bara väntat på det här.
Ja, ja, men det är ju klart. Och det har ju varit en del intervjuer nu inför detta som man jämför lite med 03 och det blir så här nostalgi, liksom, hur var det då, vad har hänt liksom. Och det har ju hänt otroligt mycket, förutom spelet på plan som går fortare, så har det ju hänt mycket ekonomiskt sett och som du säger sponsorer. Jag tror varje sponsor på Svenska fotbollsförbundet som la pengar i herrarnas VM lägger precis lika mycket på damernas, och det är ju jättehäftigt och allt som alla de här företagen gör, de lyfter ju verkligen tjejerna och det är de så väl värda.
Vad är din bild av Sveriges landslag idag?
Ja, nej, men alltså det är mer, de är inte rädda för att tycka till och prata och drar ju otroligt tunga lass, så att man står upp för och tar mycket smällar i media ibland och sådär. Så det är ju jättebra att Nilla, tänker jag på Kosse, Seger och Hedvig som oftast står längst fram där och pratar, och Lotta Schelin innan då. Men det känns som det är lite mer individualister i dagens landslag än det var för oss 03. Då var vi liksom, jag säger inte att de inte är ett lag, men vi känns som en lagmaskin med ganska många som kunde gå fram och avgöra. Och det kan man väl säga, jag tycker det finns en central linje som de behöver med Hedvig och Nilla och Sempan och Seger och Kosse.
Sempan är Sempan.
Sembrant, förlåt. Och Caroline Seger. Sen så är det ju då vem som ska göra målen. För om man tittar på sista matchen nu, så är det ju liksom också, eller i alla matcher nu, att ta den sista tredjedelen liksom.
Hur ska man läsa? Ja, om man säger de fem sista landskamperna innan VM, så gör man 3 mål. En straff mot Tyskland, en frispark mot Österrike och så var det nu Janogy mot Sydkorea. Det är ju inte som när du och Hanna Ljungberg här är på topp.
Vi gjorde inte ett jättebra genrep, vad jag vill minnas.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja. Nej, men det är det man har saknat lite. Blackstenius behöver ju vara i form och Janogy tycker jag ser väldigt spännande ut. Och sen så gillar jag ju Fridolina Rolf, vilket jag tycker är en grym spelare. Men hon är ju skadad väldigt mycket, så man vet ju inte riktigt. Kan hon spela eller kommer hon vara liksom topp så? Och likadant Hurtig liksom, som ser pigg ut nu senast. Nej, men målskyttet är ju ett av de stora problemen.
Ja, för det, på något sätt har ju Sverige varit bortskämd med att det var du och Hanna Ljungberg en lång tid, och när ni började gå neråt och kom Lotta Schelin och som ju krossade målrekord och det ena med det andra, och sen har ju ingen riktigt tagit över efter Lotta.
Nej, men så är det ju. Det är ju fakta liksom, och man trodde ju att till exempel Blackstenius skulle vara en sån, men hon hade en bit när hon drog till Frankrike och är tillbaka hemma nu och förhoppningsvis ska hitta tryggheten i sitt spel igen. För hon är ju en djupledsspelare, vilket man behöver. I alla fall en av dem som spelar på topp då. Men sen, jag hoppas mycket på Janogy. Sen som hon är redo att spela från start, men hon visar ju verkligen det korta inhoppet och matcher jag sett innan, att hon har ju en härlig spelstil.
Upplever du att Peter Gerhardsson vågar ge henne chansen?
Ja, men det tror jag lite på Peter och Magnus. Jag tror de ser dem. Det är ju de som är med spelarna nu och ser dem i träning varje. Det är ju lätt att sitta vid sidan och säga att hon ska spela eller den ska spela. Du har ingen aning om hur det har sett ut på träningen och vilken matchbild de tror att det ska bli de här matcherna.
Din arbetsgivare Svenska fotbollförbundet har ju budgeterat semifinalplats. Det är ju offensivt tänkt, kan man ju uppleva från sidan. Vad skulle du säga, är det rimligt?
Alltså jag tror, det finns ju inga dåliga nationer längre. Och det gäller ju att ha lite...
Du har inte sett Thailand och Chile?
Nej, men jag vågar inte säga, det känns ju som att Thailand ska man slå. Det
sträcker mig. Ja.
Men det har man ju sagt om andra motståndare innan också. Men det, och Chile, man vet aldrig, de har någon teknisk spelare som kan vara lite farlig så här. Men det är ju matcher som man det känns som man ska slå, men du ska ju göra det också. Du vet ju själv liksom i en premiärmatch, och jag har inte varit med och vunnit många premiärer. Och då sätter det sig liksom, säger att man får stryk i premiären, nu tror jag inte Sverige får det, men då är det ju kniven på strupen direkt och så. Nej, men jag tror att det kan gå antingen eller. Jag tror det behövs lite flyt också, för det laget som går hela vägen har ju oftast flyt, men man ska inte på det sättet, man skapar ju chanser. Så.
Den centrallinjen med Hedvig Lindahl, Nilla Fischer, Caroline Seger, väldigt rutinerade, varit med länge, och så kan ju ibland kännas lite ålderstigen och så, och att det kanske inte finns några givna ersättare, att det inte finns den bredden längre. Hur upplever du det?
Men nu ska jag ju vara ärlig och säga att jag har inte sett så mycket damallsvenskan i år, för att på grund av mitt jobb, jag ska analysera mina egna matcher och tiden räcker inte till, men det jag har sett, så du har ju en del centrala spelare, men inte på den nivån som de har legat och ligger på, tycker inte jag heller.
Nej, för en vanlig diskussion på något sätt nu är ju att, jag menar, Sverige är väl 9-10 på världsrankingen och har ju fallit mycket beroende på att bredden på toppen har blivit mycket bredare. Det är många fler lag, det såg vi i EM och så. Hur tycker du att Sverige står sig då?
Ja, men alltså det är ju liksom, Sverige kommer ju inte, om man säger, jag måste skala ner det till klubbnivå så här, för vi har ju inget lag i damallsvenskan som har dratt iväg de sista åren som Umeå gjorde, eller Djurgården, Älvsjö eller Rosengård eller så här, som verkligen drar iväg i allsvenskan och man vet då kommer gå ganska långt i Champions League. Det har vi ju inte längre. Vi kommer inte ha ett lag i kvartsfinal i Champions League, och då tror jag att de här toppspelarna då som är i en bra träning, matchmiljö, och mäta sig ekonomiskt med Tyskland, Frankrike, England, det kommer vi inte göra i Sverige. Utan det vi måste leva på i Sverige är ju att utbilda våra spelare, våra egna spelare, yngre spelare. Ha attraktiva träningsmiljöer. Men det som måste bli bättre i svensk fotboll är i matchmiljöerna. Det är för få matcher.
Hur löser man det?
Nej, men alltså det är ju, nu är det uppe här att utöka damallsvenskan, men det räcker ju inte liksom att utöka damallsvenskan och så kanske det blir två mindre i elitettan och sen måste man ju göra om division 1, och det är ju allt som, det är inte bara att ta en serie utan det drabbas ju, alla blir ju involverade så. Men alltså, ja, den här frågan har ju varit uppe under min tid som sportchef i IFT, har det ju varit, vi spelar för få matcher, vi spelar för få tuffa matcher. Och det har ju allt varit från att det ska vara mindre lag i damallsvenskan till mer lag, till det ska vara slutspel, det ska vara si och så. Så jag vet faktiskt inte riktigt.
En parallell är ju också liksom att det är en sak att inte svenska lag går långt i Champions League. Nu har vi inte ens svenska spelare. I senaste Champions League-finalen mellan Lyon och Barcelona var ju inte en svensk spelare. Första gången på länge som det inte var en svensk spelare i Champions League. Och att man, svenska spelare inte får plats i topplagen heller.
Hedvig har ju tappat in då, kommer hem. Och i och för sig, Nilla har ju, men hon nådde ju inte finalen. Men det är ju hon som har haft en plats i, och varit lagkapten i Wolfsburg i många år. Liksom, men nu. Men jag tror att många av våra yngre, duktiga spelare kommer sticka utomlands tidigare. Bra eller dåligt, det vet jag inte.
Det kan bli bra för landslaget.
Det kan bli bra för landslaget, ja. Om inte nivån i damallsvenskan är tillräckligt bra. Men så som damallsvenskan är nu är det ju kul för oss som tittar på att det är spännande hela vägen in. Men det blir ju kanske inte riktigt de här toppmatcherna som vi har sett förra om åren då.
Hur viktigt är man, det blir ju lite slentrianmässigt att man pratar om ett genombrott, att VM 2003 var ett genombrott och 2013 hemma EM, och sen fylls det ju inte alltid över med intresse i allsvenskan på samma sätt. Men hur viktigt är det liksom att göra ett resultat i Frankrike när det är det här draget kring fotbollen?
Nej, men det är ju klart, det har alltid varit så. Jag kommer ihåg när vi drog till VM 03, det var ju lite så här, ja men presterar ni inte bra så kommer damfotbollen dö. Jag tror inte riktigt det är så, för nu är det många, ja, sponsorer och företag som vaknat till liv också, för det är ju mycket jämställdhetsfråga också. Men det är klart att i alla år har vi ju varit beroende av att landslaget presterar för att det ska bli väldigt intressant på hemmaplan.
Just den här liksom diskussionen som alltid på något sätt hänger med rättvisa, jämställdhet. Jag menar, vi hade ju Nilla Fischers tal på fotbollsskalan. Vad känner du när liksom Nilla Fischer tar ton?
Nej, men alltså det är ju strångt av henne. Jag tycker det är jättebra att hon gör det. Men sen så blir man så här i nästa så här. Att man 2019, eller detta var ju 2018 då, ska behöva göra det. Att det fortfarande är en fråga. Och jag är lite så här, men tänk om vi bara kunde nolla systemet. Alltså hela systemet. Jag menar, vi landslaget och klubblag i Sverige har ju hela min karriär presterat bättre än herrarna har gjort. Och ändå så är det herrarna som får massor med pengar, eller förbunden som får massor med pengar om herrarna går långt eller kvalar in till mästerskap och sådär, medan det kostar pengar för damerna. Då är det ju något fel i hela systemet, eller?
Ja, och där är det ju att man på något sätt, det finns ju marknadsmekanismer där. Att det är, sponsorer har ju historiskt sett inte varit lika intresserade. Det finns ju inte lika mycket tv-pengar och liknande. Kanske i Sverige, men inte utomlands.
Ja, och sen så var det också det som var mycket förra året, att det är dyrare att sponsra ett damlag för att marknadsvärdet inte är lika högt. Och det är ju helt sjukt, tycker jag.
Ja, det är en skatteeffekt som man jobbar emot. Men jag tänker tillbaka, för att jag menar, jag bevakade er på den tiden, VM 2003 och tidigare. Så då var ni ju mycket mer försiktiga att uttala. Jag vet, jag ville liksom ha loss det här, vi skulle jaga Lagrell 2003, att ni borde ha bonus. Det var inte någon av er som vågade säga någonting.
Ja, men vi var ju inte vana med media. Och för mig ändrade, nej nu ska jag inte stå. Jag tycker det är jättebra att de står upp nu, tjejerna. Liksom. Men det var ju först då vi började få plats i media. Och man tog ju alla chanser man kunde, men det var ju lite en annan nivå på de intervjuerna. Jag var ju på till exempel sen kväll med Luke, och det var ju allt möjligt så. Men att vi inte var i media och ställde upp, det gjorde vi ju. Jag gjorde ju.
Jo, men jag menar, ni vågade ju inte ställa förbundet till svar och komma till, vara tuffa. Nej. Det var ju inte så att ni sa att men då kommer inte vi på fotbollsskalan om vi inte får med betalt.
Det var väl inte riktigt den nivån då liksom. Men vi var väl glada när vid de avtal, det har ju höjts, förbundsavtalen har ju höjt successivt varje år. Jag vet inte vad de har nu liksom, men vi var ju nöjda när vi fick till en ökning efter VM 2003 liksom. Sen har det ju hela.
Vad fick ni i bonus för att ni tog VM?
Jag kommer inte ihåg det.
Fick ni en bonus?
Ja, men det tror jag nog, men det som betydde mycket för oss därefter var ju det här SOK-stödet som vi fick också, så man kunde gå ner i arbetstid och så.
Alltså ett stöd så att ni skulle kunna vara med i OS i Aten 2004.
Ja, och träna, kanske gå ner i arbetstid och kunna träna två extra pass i veckan och sådär. Men på allvar, jag kommer inte ihåg, vi fick bonus 2003, det är jag nästan säker på. Eller kanske bara senare. Ja.
Du vet inte helt enkelt. Men just att jag vet, Karin Jönsson som ju nu är fackligt aktiv FIFPro, men som ju var målvakt på den tiden, hon pratade ibland om tacksamhetsskuld, just att man var tacksam över den lilla höjningen. Upplevde du det så också?
Ja, så var det ju. Jag sa det här att vi var nöjda med det när avtalen, när Malin Andersson och de här som var lagkapten och de här äldre satt och förhandlade med förbundet. Ja, har vi fått någon tusenlapp till? Det är ju bra liksom. Så det håller jag med Karre när hon säger så.
Din karriär var ju framgångsrik, du vann 4 SM-guld och så. Var det aldrig aktuellt att flytta utomlands? Det fanns ju ändå en del spelare som spelade utomlands.
Jo, men nu kan jag blanda ihop åren, men när Pia Söndager var i Philadelphia, då skulle jag egentligen bara skriva på och dra över. Och Millan hade kollat med jobbet och liksom hon kunde få komma senare och sådär, för jag ville ju inte dra själv. Men då fick jag ny som att man inte fick representera två klubblag under samma kalenderår. Och då tyckte jag säsongen blev för kort för att spela ett mästerskap sen då. Så då, det gjorde att jag tackade nej. Jag var ganska hemmakär också. Jag ångrar inte det sen. Sen så var det ju den här härvan med Perugia, herrlagen.
Nej, just
det. De var på Hanna först och så efter VM 2003. Då var det både mig och Hanna. Och på riktigt så var det ju liksom, så de kom ju till Järva Krog och jag och Per Danell, ordförande i Djurgården Älvsjö, träffade ju dem. Och på allvar, det var helt sjukt liksom. Det var inte konkreta summor, men det var liksom så här då. Och de tjatade och ringde. Sista samtalet jag fick från dem när jag hade sagt nej, för det hade ju bara blivit ett jipp. Och jag tror det hade förstört min och Hannas karriär. Det var ju liksom, Ja, men du kan komma ner när vi möter Lazio i helgen. Du får ta med dig många kompisar du vill. Ni kan bo i residenset. Ni kan liksom, så här, vi vill verkligen att du kommer. Men det var ju bara... Nej.
Du tror bara att de ville utnyttja PR-mässigt?
Ja, det är en träning så hade ju killarna kapat oss liksom.
Men det, fanns det någon gång att du ändå tänkte, eftersom du ändå åker ut till Järva Krog och träffar dem, så måste ju ändå tanken funnits att kan det finnas något här?
Nej, jag vet inte. Jag kommer kanske Per som tvingar mig. Nej, jag skojar bara. Nej, men någonting. Men det är mer lite sådär i efterhand. Hade det kommit någonting erbjudande sista, för Linköping ville ju ha mig inför 09, men då höll vi ju på att skaffa vårt första barn då. Och hade det kommit ett utomlandsförslag då, om det hade varit något hett ute, då kanske jag hade högt. Men som sagt, jag hade bra. Liksom Djurgården gjorde, jag jobbade 20 timmar. Jag ville ju jobba vid sidan. Jag testade, var heltidsproff inför OS 04, men jag tyckte det var skittråkigt. Det var ingen annan ledig.
Var det tråkigt?
Jag vill ju omgås och göra grejer, så jag valde att jobba på kansliet 20 timmar i veckan.
Om man ser till Perugia, var det presidenten som kom upp? Eller var det...
Nej, det var inte presidenten. Jag kommer inte ihåg vilka det var, men
nej.
Per kanske har koll på det.
Nej.
Eller Linda Lindström som...
Fascinerande, för jag minns just det, att det var mycket rubriker och så, men du tackade nej.
Ja, precis.
Om du ser det som pågår nu ute i Europa, liksom att storklubbar, vi ser Manchester United, Barcelona, Bayern München och så, som lägger till en damverksamhet. Är det ett hot eller är det en möjlighet?
Jag ser ju det som en möjlighet. Jag tycker det är jättekul att ta mitt lag Manchester United som damerna nu som har gått upp. Liksom, det är ju jättekul. Och jag tror det är någonting vi måste... Det finns ju inte de pengarna här hemma i Sverige, men jag tror det är en framgångsnyckel.
Men du tror att man måste bejaka det här liksom att störa klubbar. Tror du att man kan säga samma i Sverige? Att liksom, vi ser det ju i Stockholmstrakten att det är både AIK och Malmö... Eller AIK och Hammarby och Djurgården har. Mm. Men inte Malmö FF, inte i Göteborg. Tror du att det är vägen att gå?
Ja, jag tror det. Men jag är för dåligt insatt i klubbarna nu. Men jag tror att det är en framgångsnyckel.
Om du ser tillbaka till din egna karriären, var kom drivet ifrån?
Jag är ju alltid... Jag vet inte var det kommer ifrån i grunden, men jag har alltid velat vinna liksom, eller ha kul och vill bli bra. Det var inte många träningar, förutom när jag hade den här svackan och... inför 01 tror jag det var, som jag inte gick ner på träningen och ville vara bäst, och krav på mig själv och krav på andra att är vi där och tränar, det är det jag försöker få ut här också, vi är ändå här och tränar, man ska ge allt varje träning, sen kan man ha en dålig dag och bollarna sprids liksom, men den som inte tar jobbet, ni förstör ju för de andra.
Kände man att en del har ju vittnat om att det var svårt att få spela fotboll. Upplevde du det så, om man var tjej?
Nej, men jag har ju fått den frågan nu mycket här sista tiden då, i och med när vi är med, eller det är mästerskap, så brukar det komma upp massa med sådana grejer. Och jag har aldrig känt mig motarbetad, alltså på det sättet att jag spelade ju med tjejer hemma i med killar hemma i Ronnaväg. Det var ju där jag började. Jag dubbelspelade med tjejer och killar till jag var 14, och det var ju motståndarkillarna som tyckte det var skitjobbigt att det var en tjej som var bra i fotboll. Men mina kompisar har aldrig sagt någonting liksom, eller tyckte det har varit jobbigt. Det har varit tvärtom. Och jag har aldrig liksom haft någon som har motarbetat mig eller det som jag vill med fotbollen.
Sen spelar ju du för så att säga, en klassisk klubb, JTEK, som ju haft det tuffare sen, minst sagt. Är det tufft att se gamla storheter att få det svårt i ny tid?
Ja, men så är det. Alltså, men jag var ju med under den tiden. Jag kom ju till ITX 97 när alla gamla stjärnor slutade, och vi tog 3 poäng och åkte ur det året. Jag tror vi gjorde 22 mål, jag gjorde 11. Och det är ju klart att sådana, men Öxabäck är ju också en gammal som var liksom innan jag kom liksom, eller var på G så. Men det är ju tråkigt när klubbar, men det är ju så i hela fotboll, så det är ju väldigt, ja, det är ju en del föreningar och breddföreningar som försvinner. Och det är ju tråkigt det liksom, men för fotbollen är ju så stor och rolig och, nej, men den berör så många.
Och för sen går ju du till Stockholm, vad var det som lockade med att spela i Stockholm?
Nej, men alltså, jag var ju faktiskt upp och provtränade med Hammarby. Men det blev Älvsjö sen då. Nej, men för mig lockade, jag hade sagt så här när jag åkte ur med ITX, jag ska aldrig till Stockholm, jag ska ner till Malmö liksom. Inte storstan, jag hade ju inte flyttat hemifrån när jag spelade hit. Jag pendlade ju 22 mil liksom, bodde hos mamma och pappa och sådär. Men sen då när Älvsjö hörde av sig, då kände jag att jag ville gå till ett lag där jag visste det fanns mycket landslagsspelare. Visste att det skulle vara en bra träningsmiljö och jag visste att inte allt hängde på mig. För jag hade gjort det hit liksom, mig och Marie Nyqvist på topp liksom. Det gjorde inte, presterade inte vi någorlunda så gick det inte bra liksom. Det valet gjorde att jag valde Älvsjö. Mina bästa kompisar då, Jane Törnqvist och Linda Fagerström, var ju i Hammarby, men jag valde Älvsjö ändå. Och då blev jag ju bra liksom händertagen om Anna Pojanen som bodde nära och Malin Nyqvist, en tjej som också flyttade upp. Vi bodde i Hagsäter liksom och kunde omgås och ja, ta oss till träningarna och så.
För det är ju framgångsrika år och du tar ju även sen klivet då in på landslaget. Jag minns ditt första EM 97. Sverige delade med Norge och Sverige och på något sätt du kom fram åt innan Hanna Ljungberg kom fram. Det kom fram en ny generation spelare på något sätt som ju var framgångsrika under många år. Hur minns du när du tittar tillbaka på det?
Nej, men alltså jag minns liksom, jag har så dåligt minne nu, men 97 var ju första som du säger och hemmaplan och vi spelade ju Karlstad, Karlskoga. Och jag och Hanna spelade ju på topp och vi blev kallade smurfarna, kommer jag ihåg liksom. Och jag kommer ihåg liksom delar av match mot Spanien tror jag. Men alltså det är inte mycket mer jag kommer ihåg. Mer än att det var jättestort liksom att vara med där.
Och sen kom ju ett par framgångsrika år med EM-silvret 2001, VM-silvret 2003, Tyskland i bägge. När du tittar tillbaka, hur mycket svider de förlusterna, att det inte blev det här guldet?
EM 2001 svider inte riktigt lika mycket, fast att jag tyckte att vi gjorde det bra där. 0-3 var ju liksom så här när vi, det var ju ett magiskt mästerskap och när vi tar ledningen också i finalen. Sen så får de ju ett tidigt mål i andra. Men jag tycker ändå att vi fortsätter skapa. Jag kommer ihåg ett läge när Sjögran kommer liksom och släpper den på mig i djupet. Men jag springer för tidigt och blir offside. Eller så brukar jag om släpper den lite sent. Men hade jag fått den, då hade jag gjort mål. För jag var i det stimmet liksom. Så man minns ju sådana grejer. Och sen så är ju, nu fick man ju se det här igen på någon dokumentär, frisparken liksom. Alltså jag gör ju en klockren brytning och när jag ser det, jag blir ju bara förbannad nu.
Alltså jag, för det blir ju en frispark.
Ja, och så förlorar vi nickduellen när han seglar in över Caroline i mål då. Och det, där och då var det ju det värsta man har varit med om. Och jag kommer ihåg att jag fick hämta pris som VMs näst bästa spelare liksom upp på podiet där. Det var ju bara skit liksom. Men sen så vi hade ju ganska lång tid eftersom vi hade spelat så tidigt, så vi landade ju på något ställe nere vid vattnet där liksom, där han och sjunka in lite. Jag kommer ihåg att jag och Ljungberg och Jönsson var med i Nyhetsmorgon. Ja, det var helt sjukt. Så man hann ju landa och det hann ju vändas till att vi har vunnit ett silver. Men det är klart att det, jag brukar säga att det är min största besvikelse och mitt bästa minne.
Du har även fått en del individuella priser, bland annat diamantbollen två gånger. Vad betyder den typen av pris?
Första gången var det ju mycket så här, kommit till Älvsjö och gjort mycket mål och så där. Det var ju ja, kul att hämta så. 0-3 betyder lite mer, men sen samtidigt att jag tycker det är svårt med de här individuella priserna. För jag hade ju aldrig gjort det 0-3 som gjorde ju, som inte mina lagkamrater hade toppat formen. Jag hade ju inte kunnat göra det själv. Och sen likadant Djurgården-Älvsjö som gick bra med liksom det året, där vi också var bra. Så jag vet inte vad jag tycker om de priserna, men det är ju klart att jag är stolt över att jag har fått mod.
Men du är kliven till att man delar ut individuella priser.
Ja, men alltså det, jag vill ju ha en diamantboll för bästa mål, eller diamant eller guldboll för bästa mål. Men alltså det är ju bästa ytterbacken, kan inte göra det mittbacken kan liksom. Nej, men och det är ju ser man till både det och andra priser i Europa så är det oftast offensiva spelare som får det. Så det var ju tur jag var där då. Ja, nej, jag så vet inte om jag alltid, det är fantastiskt. De som får det och de har ju gjort någonting fantastiskt, men du har ju inte gjort det själv.
Nu får du sikta på årets tränare.
Ja, eller hur? Jag vet inte, jag kanske kan vinna om det.
Ja, du får nog jobba dig uppåt lite.
Jag är inte juryn längre i alla fall, för det var jag som sportchef i EFD.
Okej, okay. Så du kan inte påverka?
Nej, det kan jag inte.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
...2010 inleddes den satsning som inneburit en mängd stjärnvärvningar till Tyresö. Men i vintras kom verkligheten i kapp. Miljonskulder tvingade klubben i rekonstruktion och spelarlöner uteblev. Trots det tog sig laget till Champions League-final i maj. Men det blev också slutet. En massiv spelarflykt väntade därefter och Tyresö valde då att dra sig ur damallsvenskan. Och idag kom alltså nådastöten. Konkurs.
Tyresö FFs ekonomiska kollaps 2014 markerade på många sätt slutet på den era då allsvenskan kunde konkurrera med de stora europeiska klubblagen. Det är Tyresö som innehöll världsstjärnor som Marta, Caroline Seger och Veronica Bocchetti slogs i spillror efter en konkurs. Och laget Victoria Sandell Svensson basar över idag är långt ifrån den stjärnglansen. Klubben har i dagsläget ingen målsättning att avancera uppåt. Men Sandell Svensson erkänner att hon gärna provar vingarna högre upp i seriesystemet. Vi sitter här i ett omklädningsrum på Tyresövallen där du är tränare nu i Tyresö FF som är då och håller till i division 1 men som ju egentligen är tredje divisionen i och du är rätt nytillträdd tränare. Hur är det att vara tränare?
Jag skulle säga att det är bättre än jag trodde. Jag hade ju fått känna på lite att vara tillfällig förbundskapten i F16-landslaget. Ett delat ansvar. Men det är första gången som jag är huvudansvarig så här. Men jag gillar ju att jobba i team så jag har ett bra team runt mig. Men det, jag skulle säga att det är bättre än jag trodde. Roligare än jag trodde. Sen finns det ju toppar och dalar.
Vad var svårare än du hade väntat dig?
I mean, i början, jag började ju i november. Då var det ju mer att hitta, inte ett träningsupplägg, men liksom att sätta hur man, först liksom syftet med träningarna, men så hitta övningar. Man tänkte ju, det här är ju inte så svårt. Det var ju likadant när jag gick i utbildningen, för man har ju gjort många övningar. Men nu ser det ut på ett annat sätt när man lägger upp en träning. Liksom, det är röd tråd rätt igenom och det kommer inte jag ihåg att det var på min tid, alltid. Så det var en prövning innan man kom in i det. Men det som tar mest tid, som jag visste, det är ju själva ledarskapsbiten och alla samtal utanför träningen. För det är ju individer man jobbar med och jag har en spelare som är 15 år, ska fylla 16, som jag lyfte upp. Som varit med på några breddlandslagsläger till min lagkapten som är 29, blir 30, det är ett ganska stort spann. Hon vill vinna men hon kanske är nöjd där hon är. Så det är både samtidigt som man ska utbilda och utveckla spelare så ska man underhålla och trigga de äldre liksom. Och det är inte alltid så lätt men det känns bra.
Vad är det för fotboll du vill att ditt lag ska spela?
Nej men vi, Alltså jag skulle säga att vi vill ha mycket boll, men det finns ju alltid en motståndare på andra sidan. Men jag vill ju spela nerifrån och upp. Inte bara långbollar då, men det är ju självklart att står en backlinje högt så snabbaste vägen till mål, det är ju mål vi ska göra liksom. Men jag är ganska sådär ett stabilt försvarsspel där vi har spelet framför oss, men att vi jobbar ruggigt mycket med direkta återerövningen. Och sen då att spela genom alla lagdelar, genom motståndarens lagdelar. Så det är lite så, attackera från spelyta två liksom. Och
för de som inte kan spelyta två?
Ja, framför motståndarnas backlinje och det är ju inre korridor som flest assist gör sig mot, så kan vi komma åt den ytan och därifrån attackera. Så kan det bli bra, och det är det vi hade svårt med i början av säsongen. Inte på försäsongen, men när vi väl började serien så spelade vi det väldigt bra till spelyta två framför motståndarens backlinje. Och antingen slog vi bollen för tidigt eller så blev det, oftast blev det för tidigt liksom, eller för rak boll. Men nu har vi börjat hitta lite mer där.
Du har ju lång karriär i JTX, Älvsjö, Djurgården, landslag och så. Vilka egenskaper har du plockat från tränare du har haft?
Alltså, det finns ju tränare som har betytt otroligt mycket för mig, och det är ju Anders Johansson som jag hade i Älvsjö och som var den som hjälpte mig att göra 2003. Vi tränade väldigt mycket individuellt. Han var ruggigt bra på att se liksom många detaljer under träning och sådär. Sen har jag ju Marika Domanski-Lifors, gammal förbundskapten. Hon har ju inte varit min klubbtränare, men betytt mycket där. Och så Thomas Stenneby som var, när vi slogs ihop Djurgården-Älvsjö 2003. Det är ju tränare och förbundskapten som betytt otroligt mycket för mig. Och jag gillar ju att fotbollstränare ska ju brinna för fotbollen. Sen behöver man ju inte vara supernörd så, men man ska brinna för det man gör. Och kunna liksom själva spelet. Men sen så gäller det att se varje individ. Och det tyckte jag alla de kunde göra. Och plus att de ser vad vi som lag, men även vad man behöver individuellt. För det, som jag sa här, nu spelade jag ju i elitlag, där vill ju alla mycket. Men det är ju inte säkert att alla liksom vill köra extra och nöta på grejer och sådär. Men det tyckte jag de hade. Och sen så, deras ledarskap tycker jag var väldigt bra. Sen så kanske jag tycker att någon är en bättre matchcoach och någon är en bättre tränare liksom så. Men man kan ju inte få allt, men om jag kan välja lite från alla de tre, då skulle jag ju bli jättebra, känns det som. Men där är jag inte än.
Hur mycket tvekar du innan att ta det här steget? Du har ju jobbat med utbildning på förbundet och även varit sportchef på halvtid på Elitfotbolldam, och ta klivet ut och bli tränare.
Men alltså, jag var ju ganska mätt när jag slutade. 2009 var mitt sista år. Då blev jag ju sportchef i Djurgården och så hjälpte jag till lite individuell träning med forwards där. Men så blev jag ju gravid direkt, och när jag kom tillbaka så fick jag också erbjudande att jobba med EM 2013 i centrala organisationen med team service. Och då fick jag tillbaka suget att gå på fotboll igen, och då var vi i Tyskland och kollade på VM, och då tyckte jag det var kul igen. Sen så, jag har ju gått tränarutbildning 2009, UEFA B då, nere i Eslöv med gamla elitspelare. Men den fick jag ju igång nu då när jag gick CBA då. Men det var ju där som jag fick tillbaka men kul att stå liksom i hetluften. Och, man vill ju testa liksom det man har lärt sig på utbildningen och det som man får av, till exempel Therese Sjögren var ju med, du hade Olof Mellberg, du hade Anders Svensson, Pontus Svaner, det var ju många liksom, Jens Fjällström jobbade jag mycket med där under utbildningen, och man kände liksom, det kan vara kul att gå ut och testa om mitt ledarskap och det som jag har lärt mig av fotbollen, om jag kan få ut det till tjejerna då. Så det var ju där som det nog väcktes liksom, för de fem modulerna vi gick där var ju grymt roliga men intensiva. Och det var nog där som jag kände, nej men jag ska nog vara på plan.
Skickar du ut liksom signaler i fotbollsfärg att jag är öppen för anbud?
Nej men alltså det jag gjorde när Det var ju det som, jag är inte så jättemycket på sociala medier, men jag la ju ut på Facebook som min kanal att jag hade gått utbildningen. Och det är det enda jag gjorde. Sen så pratade jag ju lite med gamla tränarpersoner som jag har känt att nu har jag gått utbildningen och kan vara intresserad. Så, men inte mer än så.
Vad hade du att välja på innan du valde Tyres?
Ja, det var någon annan Division 1-förening och några andra erbjudanden som kom, men inte högre upp. Så. Sen så var jag ganska säker på att jag ville jobba med seniorer. Det kan ju även gå kanske F19 Allsvenskan, som inte är en tävlingsserie, men det är ju under elit. Men då känner jag att då, där, det skulle ju vara kul på det sättet, men det blir många fler dagar i veckan, för de är ju ändå laget under, ja, damallsvenska laget eller elitettan lag då. Och jag kände att detta är ganska bra nivå att börja på för att få ihop familjelivet och fotbollen.
Är det inte svårt ändå som gammal elitspelare att ta steget ner där det inte är elit liksom?
Mm. Det är ju det svårare då. För att jag har ju spelat elit egentligen hela min vuxna karriär, tänkte jag säga. Och svårigheten är ju här att det finns ju ingen spelare som har några pengar här liksom. Så det är ju kravnivån. Jag var ju lite inne på att höja igen. Vi tränar ju 3 fotbollspass och 1 fys. Att höja igen och sådär. Och de jobbar heltid. Och det är lite lättare. Nu säger jag de här jättebra grupp som jag har. Men det kanske är lättare att vara borta från en träning här än det skulle vara om du var i elitmiljö. Det är där jag har svårt liksom, ja men är hon borta för det eller är hon, ja, väljer man det istället. Men samtidigt har vi ju, det vi kan göra i gruppen är ju att vi har satt upp våra värderingar och normer och målsättning. Då gäller det ju att trycka på dem att det här har vi bestämt liksom, att planera din tid liksom, då hinner vi träna också. Sen finns det ju extrema fall nu när jag har ganska många som tar studenten och det har varit mycket skola nu. Då får vi ju lösa det.
Vad är målet för tränarkarriär?
Vad sa du?
Vad är målet för din tränarkarriär?
Ja, eller just nu är målet liksom till det. Så jag har 3 års avtal här och hoppas liksom att jag trivs otroligt bra. Men det är klart att det kittlar att tänka tanken att vara högst upp liksom och vara i damallsvenskan eller något sånt. Det skulle ju vara häftigt.
Det är ju inte så många damtränare eller kvinnor som är tränare i damallsvenskan. Hur kommer det sig?
Ja, men jag tror, som jag var inne på här, jag var jättemätt på fotbollen. Och jag tror att på ett sätt är det lättare för killar, för att de har oftast på den nivån jag var tränat förmiddag, eftermiddag, kunna vara med familj på kvällen. Vi har ju tränat kväll och alltid liksom har försvunnit med nära och kära så. Och det gjorde ju att när jag slutade ville ju inte jag sätta mig och börja träna, vara tränare på kvällstid och vara borta varje helg. Det tror jag är en sak, att det är svårare. Men det man ska veta nu när man är på högsta nivå, så finns det ju allsvenska lag som har ganska bra träningstider. Men detta passar ju mig ganska bra när vi tränar 7 på kvällen här, för då hinner jag vara med barnen innan. Och så sover de, eller förhoppningsvis sover de när jag kommer igen. Så det passar ju mitt familjeliv nu. Men jag tror det är det där att man vill åt ett annat liv och vara med kompisar och vänner, som är svårare att knyta sig in. Plus att det är ju inte gratis att gå utbildningarna. Och har du då inte en klubb som kan stå för utbildningen eller något sånt där, eller du har inte tjänat pengarna för att betala själv. Det tror jag är några saker till att det är färre kvinnor. Men däremot så märker man ju att det är attraktivt att träna damallsvenska. Det är ju bara att se hur många killar som väljer den vägen. Gamla elitspelare som Joel eller Marcus Lantz. Och det är ju jättekul. Det är ju grymt duktiga killar också. Men man ser ju också det som en språngbräda ute i Europa, som man kan få spela Champions League kanske. Så det är ju attraktivt. Så det borde ju locka tjejer också. Och vi behöver ju våga lite också.
Ja, precis. Och när går du och andra in som Marcus Lantz och liknande på här sidan?
Ja, men precis. Jag sa idag när vi hade en sån här, vi kallar det energishot på jobbet. När
jobbet förbundet?
Ja, fotbollsförbundet. Där varje avdelning har en gång i månaden där man berättar. För alla vet ju inte vad en nationell fotbollsutbildare gör, en NAF, och där vi har 8 stycken. Så det var Lotta Helleberg då. Jag vet ju lite, som hon sitter på min avdelning. Vi är en ganska stor avdelning. Men vad gör de och sådär. Och då såg jag en av de sista bilderna var när hon visade Victor Erikssons team när han skulle iväg med pojklandslaget då. Och då var Lotta faktiskt med i det teamet och det var kul att det är en tjej på den sidan, för det är ju ganska vanligt att killar är på tjejsidan. Och jag tror, det finns ju liksom i Uefa hålla ett krav på landslagen att det ska vara, en av tränarna ska vara en tjej va? Men jag tycker det vore ju intressant nu Uefa satte kraven när det ska vara likadant på här sidan att det ska in en tjej där.
Tror du det händer?
Det är nog, vi måste nog börja här hemma först tror jag. Det är ju så lång väg upp till den där toppen där de här männen kanske sitter då.
Tyresö FF, det blir ju automatiskt att man blickar tillbaka in i klubbstugan och stod lite någon SM-pokal och en boll, signerad boll från när man spelade Champions League. Man gick ju i konkurs efter det och det var ju liksom lite ett fuskbygge. Hur mycket lider ni av det idag, även om det är då 5 år sedan?
Jag skulle säga att jag har ju inte lika mycket koll på det, men när jag träffade Peter, sportchefen då, Törnqvist, innan jag tog det här jobbet, så jag vet ju också under när detta hände 2013 va, då var jag ju sportchef i EFT, så jag visste ju liksom vad som var på väg att hända, eller man hörde ju korridorerna och sen när det kom då. Och jag kan man säga, Dilla, jag tog ju inte över det Tyresö AB, utan det här är ju det laget som egentligen blev undanskuffade när man byggde det här laget då som gick till Champions League-final. Men jag skulle säga att när jag tog det här, jag gjorde ganska många intervjuer när jag fick det här jobbet eller hoppade på det här tränaruppdraget. Och jag tror det var en som frågade av alla de tidningarna och tv. Och det var Tyresö-sporten själva som frågade. Är det massor med pengar i ditt avtal nu? Nej, det är det inte, så jag det absolut inte. Och vad jag har förstått så är man typ kvitt alla de skulderna liksom som man har haft. Då. Det är därför det inte finns några avtal överhuvudtaget. Då.
Nej, för det är, man upplever det ju som något spartanskt när man vandrar runt här.
Eller hur? Det såg ju vår lilla skrubb där vi sitter också. Men det behövs inte mer. Det gör det inte.
Men det är inget man hör liksom när man är ute och kommer ut och representerar Tyresö FF?
Nej, jag har faktiskt förvånansvärt lite. Det finns vissa alltså nära mig som har frågat också. Så här, men herregud, det är ju inte detta Tyresö liksom. Detta är liksom det riktiga Tyresö.
Vad är målet för Tyresö FF? Du har ju då 3-årskontrakt. Är det att ni ska uppåt?
Styrelsen har ingen sån målsättning att man ska vara elitettan inom 3 år. Sen så säger de kanske inte nej, men man tycker att man organisatoriskt inte är där än, och så vet man ju vad det kostar för att vara med i elitettan. Så. Sen har vi har en intern målsättning, tjejerna, och vi i ledarteamet. Men utåt sett så säger vi, de slutade ju 3 förra året och man vill ju bli bättre. Och man vann ju Stockholmscupen, Victoria Cup, när man slog BP i sista matchen då. Och BP gick ju upp sen i elitjättan också. De vann ju serien där och fick kvala. Men så man säger bättre än förra året.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket.
Detta var säsongens sista ljudpodd. Och förhoppningsvis är vi tillbaka i slutet av augusti eller början av september igen. Dessutom blir det några livepoddar på Way Out West i Göteborg i början av augusti. Ovanpå det finns det faktiskt några nya tv-intervjuer i poddformat med bland andra Elin Rubensson, Robin Quaison och Peter Gerhardsson. Och de hittar ni på cmore.se, eller så kollar ni tablån för Sportkanalen, för de brukar gå där med regelbundenhet. Stort tack för den här säsongen, och givetvis så kan ni mejla in tankar, önskemål eller idéer eller beröm eller något annat. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se, eller så skriver ni till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund i ett ord. Alltså Olof Lund i ett ord. Stort tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.